Varmt välkomna till kvällens föreläsning över ämnet Kristi återkomst och tusenårsriket. Vi har ju kommit till frågan om det yttersta tingen i vår serie Vad är kristendom? Och vi ska börja med att tala om Kristi återkomst. För det första att återkomsten enligt Bibeln är ett faktum. Kristus ska komma tillbaka, och han ska komma tillbaka synligt till jorden. Vi läser i Apostlagärningarna 1:11: Ni galileiske män, varför står ni och ser mot himmelen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara till himmelen. Lägg märke till dessa ord. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara till himmelen. Alltså inte på ett hemligt och mystiskt sätt, utan på samma tydliga och synliga sätt. Och i Hebreerbrevet 9:28 läser vi att sedan Kristus en gång blivit offrad för att bära de många synder, ska han en andra gång utan synd låta sig ses. Bibeln talar alltså om en första ankomst och en andra ankomst. I båda fallen är det frågan om något synligt. Då skall människosonens tecken visa sig på himlen, och alla släkter på jorden skall då jämra sig. Och man ska få se människosonen komma på himlens skyar med stor makt och härlighet. Och han ska sända ut sina änglar med ett starkt basunljud. Detta står i Matteus 24:30 i följande. Det är alltså något synligt och något hörbart. Och i första Thessalonikerbrevets 4:16 står det: Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Här talas det om något verkligen hörbart. Ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Det är inget fördolt, det är inget hemligt. Det är därför ganska märkligt att just det här stället som jag nu citerar brukar användas om en lära som på senare tid har blivit mycket populär, nämligen om att Kristus ska komma tillbaka osynligt och hemligt. Detta faktum som Bibeln lägger fram, att Kristus synligt ska komma tillbaka, det måste framhållas mot bespottare som säger: hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse. 2 Petri 3:4. Och också vi kristna bör om och om igen bli påminda om Kristi återkomst, så att vi inte somnar in när han dröjer. Vaka så att han inte finner er sovande när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Markus 13:36-37. Tag er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på er oförtänkt. Ty som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Men vaka alltjämt och bed att ni må kunna undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas 21:34-36. Vi bör alltså enligt Bibeln leva i en ständig väntan på vår Herres återkomst och inte ryckas med i bespottares ord om att han kommer nog aldrig. Den ena dagen är ju lik den andra. Sen ska vi gå vidare och säga något om sättet för Kristi återkomst. Nu kommer ju Kristus till oss osynligt genom sitt ord och sina sakrament. Han säger själv: där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus 18:20.
Och vidare, om någon älskar mig så håller han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Johannes 14:23. Kristus kommer alltså osynligt till oss genom sitt ord och sina sakrament. Men när Kristus kommer vid tidens slut, då kommer han inte osynligt. Då kommer han på ett synligt sätt som vi redan har visat. Kristus kommer inte att visa sig successivt för det ena folket efter det andra, utan, som det står, så som en ljungeld, eller så som ljungelden, när den ljungar fram, lyser från himmelens ena ända till den andra. Så ska det vara med människosonen på hans dag. Lukas 17:24. Och som en snara ska den yttersta dagen komma över hela jordens alla inbyggare. Lukas 21:35. Alltså inte så att han kommer först på en plats och sen går ryktet om att nu har han kommit. Och nu kan ni räkna med att om några dagar så kommer han också till er, och lite senare kommer han att nå ytterligare folkgrupper. Nej, han kommer på detta märkvärdiga sätt att han ska ses och höras av alla på en enda gång. Förnuftet vill nu invända att det går ju inte, det kan inte ske. Men skriften säger oss att alla jordens inbyggare ska se honom. Och när då Kristus kommer synligt, så kommer han i stor makt och härlighet. Matteus 24:30. Han kommer inte i ett förnedrat tillstånd som en fattig tjänare som i sitt kötts dagar. Så att många inte såg och inte förstod att han var Guds son. Ty om de hade förstått det, om de hade känt Guds fördolda visdom, så hade de inte korsfäst härlighetens herre, läser vi i 1 Korintherbrevet 2:8. Kristus ska framträda i glans, i himmelsk glans och härlighet, så att alla människor med en gång ska veta vem han är. Det ska inte vara något tvivel om den saken. Både troende och icke-troende vet då vem han är och måste erkänna att han är den han är. Då måste alla knän böja sig och erkänna att Jesus Kristus är Herren. Filipperbrevet 2:11. Också bespottarna, också fienderna. Och så läser vi vidare i Matteus 25:31 att alla änglar ska vara med honom när han kommer. Och dessa änglars uppgift är inte bara att beledsaga Herren och kungöra hans ankomst, 1 Tess 4:16, utan också att, citat, församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra, Matteus 24:31. Och att skilja det onda från det rättfärdiga, Matteus 13:49. Och kasta det onda i den brinnande ugnen, där det ska vara gråt och tandagnisslan. Matteus 13:42. Så till frågan om tiden för Kristi återkomst. Dagen för Kristi återkomst är den sista dagen. Den yttersta dagen. Den sista dagen för den nuvarande världens ordning. Herrens dag ska komma som en tjuv, och då ska himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Men nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. 2 Petri 3:10-13. Dagen för Kristi återkomst, ja, den är bestämd, den är redan nu fastställd. Det står, till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har bestämt därtill. Och han har åt alla givit en bekräftelse därpå i det att han har låtit honom uppstå från de döda. Det är vad Paulus framhåller på Areopagen. Apostlagärningarna 17:31. Dagen är fastställd, den är bestämd, men den dagen är inte uppenbarad för oss. Vi vet inte när den dagen kommer. Om den dagen och den stunden vet ingen något. Markus 13:32. Det är alltså precis som, om vi tar en parallell, vi vet att vi ska dö, men vi vet inte när vi kommer att dö. Vi vet att Kristus ska komma tillbaka, men vi vet inte när det ska ske. Och skälet till att Gud inte har uppenbarat för oss den dagen, när det ska ske, det är att han vill att vi ska vara beredda varje dag. Det framgår av Matteus 24, 42 till och med 51. Men Kristus har talat om tecken på Kristi återkomst, och det ska vi nu tala om. Tecken på Kristi återkomst. Dagen för Kristi återkomst, den kommer snart. Kristi återkomst står för dörren, den är nära, det är Bibelns budskap. Och det tecken som förebådar Kristi återkomst, sådana som räknas upp i Matteus 24, Lukas 21, andra Thessalonikerbrevet 2, de har visat sig och de visar sig allt jämt. Det tecken som Bibeln nämner, de är av tre slag. För det första är det tecken i naturen. Här nämns jordbävningar, översvämningar, stormar, sol- och månförmörkelse. Och dessa tecken visar för oss att denna skapelseordning går mot sitt slut. Den är inte evig. Den kan vi inte bygga saligheten på. Vi kan inte och vi ska inte förlita oss på denna skapelse, på det yttre, synliga och timliga, det som är av denna världen. Det var för det första tecken i naturen. För det andra så räknas det upp tecken i människornas och nationernas liv. Här nämns krig och rykten om krig, pest, hungersnöd, orättfärdighet i världsliga mellanhavanden och i politik. Och Paulus har en lång lista på sådant. Han talar om svåra tider. Och han nämner då, människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. Andra Timoteus 3:1-4. Och dessa tecken visar att vi inte ska förlita oss på människor och på jordisk makt och jordiska riken. Och det tredje slaget av tecken, det är tecken i den yttre synliga kyrkan. Vad är det för tecken? Är det tecken på att det blir bättre och bättre varje dag? Nej, de tecken som räknas upp, det är falska lärare, avfall, hyckleri, en kärlek som kallnar, avfall från sanningen och från den kristna tron, antikrists framträdande mitt i den yttre synliga kyrkan. Andra test 2:4. Om antikrist har vi haft ett föredrag tidigare, så det hänvisar jag till. Ja, dessa tecken, tecken i naturen, tecken i människornas och nationernas liv och tecken i den yttre synliga kyrkan. Dessa tecken visar Herren står för dörren. Och dessa tecken är sådana att ingen kan säga, nej, inte än, inte nu. Först måste det och detta också inträffa. Därför kan jag lugnt sova vidare en stund till. Tecknen av det tredje slaget i den yttre synliga kyrkan, de visar ju för oss att vi inte kan förlita oss på kyrkan på det sättet att grundvalen för vår förvissning är en kyrkas yttre storhet eller framgång eller glans. Den sanna kyrkans trohet mot ordet och fasthållande vid den kristna tron är inte alls populärt, utan bekämpas. Och sådan trohet sitter trångt också i yttre kyrkor med yttre glans och makt. Kristus har velat fästa vår uppmärksamhet på dessa tecken så att vi inte ska somna in i en falsk säkerhet, i förlitande på yttre förgängliga ting. Tecknen är alla av den arten att ingen med rätta kan säga, han kommer inte så snart. De kristna kan i alla tider säga, liksom de sa redan på Jesu apostlarnas tid, Herrens dag är nära. Och Kristus själv betygar, ja, jag kommer snart. Och hans brud, det troende, svarar då inte ingalunda, inte än. Inte förrän det och det har skett. Nej, bruden svarar, ja, så är det. Han kommer snart. Amen. Det betyder, det är sant. Det är visst, han kommer mycket snart. Och så ber bruden, ja, Herre Jesus, kom. Kom, Herre Jesus. Uppenbarelseboken 22:20. Början till slutet var skönbar redan på apostlarnas tid. De vet att den yttersta tiden har kommit, att de själva lever i den sista eller i den yttersta tiden. Ja, nya förbundets tid är enligt Bibeln den utlovade sista tiden, den yttersta tiden. Den tid då den yttersta domen kan komma när som helst. Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus var preludiet till denna dom. Tecknet på att den förutsagda, oryggliga domen kommer och samtidigt dess början. I Matteus 24:2-51 vävs Jerusalems förstöring och världens slut samman som delar av samma yttersta dom. Och därför säger också Petrus, änden på allting är nu nära. 1 Petri 4:7. Idag är tecknen på Kristi återkomst och den yttersta domen än mer tydliga. Vi har inte mindre anledning att säga dagen är nära, Kristi återkomst är nära, än vad man sa på apostlarnas tid. Också vi bör därför bekänna, änden på allting är nu nära. Det vi härnäst ska vänta oss, det är änden själv, världshistoriens sista dag. Inte en rad händelser som vi anser först måste inträffa innan änden kan komma. Syftet med tecknen för Kristi återkomst och tidens ände är att vi ska vara beredda nu. Inte tänka, inte än. Vi ska tänka, Herren är nära och står för dörren. Matteus 24:33. Vi kan också se på sammanhanget i Matteus evangeliet där Jesus undervisar om dessa ting. Sedan han i Matteus 24 talat om det tecken som vi ovan sammanfattat, så framställer han därefter liknelsen om de 10 jungfrurna. Matteus 25:1-13. Och varför då? Jo, för att vi ska vara beredda redan nu. Ty ni vet inte dagen, ej heller stunden. Akta dig så du inte blir lik de fåviska jungfrurna. Och direkt efter den texten så följer Jesu undervisning om hur vi i väntan på hans återkomst ska förhålla oss. Hur vi i väntan ska vara, under väntans tid, ska vara rätta förvaltare av hans goda. Matteus 25, 14-30. Och så fogas direkt på det avsnittet den stora skildringen av den yttersta domen själv. Matteus 25, 31-46. Med dess oåterkalleliga uppdelning av Guds barn och djävulens barn. Vi ser alltså att syftet med tecknen är att vi ska vänta oss Kristi återkomst och domen när som helst. Ty den kommer lika plötsligt som snaran kommer över bytet, läser vi Lukas 21:35. Och lika lite som man kan förutsäga när en tjuv kommer, lika lite ska man kunna säga att Kristi återkomst och domen kommer inte nu, utan först mycket senare. Nej, Herrens dag ska komma som en tjuv, och då ska himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Andra Petri 3:10. Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Bäst man säger allt står väl till och ingen fara är på färde, då kommer plötsligt fördärv över dem, som födslovåndan över en havande kvinna, och det ska förvisso inte kunna fly undan. Här kanske jag får göra en liten parentes om födslovåndan över en havande kvinna. Birgitta och jag försökte förutsäga när Birgittas födslovåndor skulle börja. Och vi tog fel gång på gång. Och när vi hade tagit fel så många gånger så tänkte vi till slut, att den kommer nog inte, den där födslovåndan. Vi började att tro att det kommer att dröja ganska länge om det överhuvudtaget kommer. Och då, när vi tänkte så, och minst av allt väntade att den skulle komma, då kom den plötsligt, i natt, och helt oväntat. Så det är lätt att förstå denna skriftens bild om födslovåndan. Och citatet fortsätter. Men ni, kära bröder, ni lever inte i mörker, så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Låt oss alltså inte sova som de andra, utan låt oss vaka och vara nyktra. 1 Tess 5:2-6. Vi ser alltså att skriftens undervisning om dagen och tecknen för dagens snara inbrott är mycket tydlig, enhetlig och klar. Likväl har människor under historiens gång ständigt velat bortse från dessa tecken och istället hitta på nya tecken och andra tecken som är mer intressanta, som mera kliar i öronen. Typiskt för de flesta av dessa påhittade tecken, som jag inte har tid att gå in närmare på nu, det finns många sådana. Typiskt för dem är i regel att konsekvensen blir att först måste ganska mycket inträffa innan domens dag kan vara inne. Så är det aldrig med de bibliska tecknen. De bibliska tecknen är, som vi har sett, sådana att man måste säga Herrens dag står för dörren. Herren kommer när som helst. Men de påhittade tecknen, de går ut på att det och detta ska först inträffa och först därefter kan domen komma. Några av de falska tecknen ska vi i alla fall beröra i samband med nästa ämne, som är tusenårsriket. Och det ska vi gå in på nu. Tusenårsriket. Och då säger vi först, fastän Bibeln inte utlovar någon jordisk lycka, något jordiskt lyckorike som ska vara i 1000 år, ett jordiskt världsherravälde, så har likväl tanken på en jordisk lyckostat av något slag attraherat många sedan länge. Och den tanken finns både i rent profan politisk utformning och i religiös utformning. Politisk utformning kan det vara en dröm om det klasslösa samhället där alla är nöjda och lyckliga och har det bra. Och i religiös utformning så blir det något liknande. Men då i samband med att Kristus kommer som en världsregent, som en konung eller president i Jerusalem eller något sådant. Drömmen om att Messias skulle vara en jordisk drömkonung, en jordisk lyckokonung, den drömmen kom ganska tidigt. Man tänker sig att Messias, när han kommer, han ska då ge oss tillbaka våra rättigheter. Han ska se till att ingen orättvisa drabbar mig i jordiskt avseende. Inte att någon kan lägga sig till med mitt arv, utan att arvet blir utskiftat rättvist. Att jag får gott om mat. Ja, att jag har både makt och herravälde över alla fiender. Så såg man också på Jesus i den mån man ville tänka sig att han var Messias. Man kom och ville med våld göra honom till sin konung och till en befriare undan den romerska ockupationsmakten. Man drömde om ett världsherravälde med stor yttre glans och lycka. Och om Jesus skulle accepteras som judarnas messias, ja, då måste han vara en jordisk brödkonung som kunde ge dem överflöd på yttre lycka och befria dem från allt yttre förtryck. Och när nu Jesus istället framträdde som en fattig tjänare i tjänaregestalt, utan yttre glans eller fägring, vilket profeten Jesaja hade profeterat om. Och när han upprättar ett fridsrike och proklamerar frid utan att det syns i yttre mening, utan att det kan förnimmas med ögonen, så att han säger att detta rike, mitt rike, ja, Guds rike, det kan icke förnimmas med ögonen, det är inte av denna världen, ja, då kunde han inte accepteras som folkets rätte messias av dem som drömde om ett jordiskt synligt 1000-årsrike. Den lutherska kyrkan har formulerat sin bekännelse om Kristi återkomst och domen i Augsburgska bekännelsens 17:e artikel. Jag ska läsa den artikeln, den är kort. Vidare lär det att Kristus skall återkomma på yttersta dagen för att hålla dom, och han skall uppväcka alla döda. Det fromma och utvalda skall han giva evigt liv och en värdelig glädje, men de ogudaktiga människorna och djävlarna skall han fördöma till att pinas utan återvändo. Det fördömer vederdöparna som anser att de fördömda människornas och djävlarnas straff en gång ska få sitt slut. Det fördömer även andra som nu utsprider judiska läror att de fromma före uppståndelsen ska få herravälde i världen sedan det ogudaktiga allestädes nedslagits. Detta, det fördömer även andra som nu utsprider judiska läror att det fromma före uppståndelsen ska få herraväldet i världen, är alltså just den form av tusenårsrikets lära som jag nyss refererade. Vi ser alltså att den lutherska kyrkan förkastar kiliasmen eller tusenårsrikets läran. Det vill säga drömmen om att Messias ska upprätta ett jordiskt lyckorike i 1000 år innan denna världsordning når sitt slut. Innan han kommer för att hålla den yttersta dagens dom. Och sålunda räknar man inte bara med att Kristus ska komma tillbaka synligt en andra gång, som Hebreerbrevet säger och som vi tidigare citerat, utan han kommer både en andra och sedan en tredje gång. Och dessutom räknar de många med ytterligare en gång som är hemlig och osynlig. Men kliasterna är inte inbördes överens om hur och när tusenårsriket ska upprättas. Här finns en mångfald av läror, och jag hinner inte gå in på detta, men jag ska i nästa nummer av tidskriften, tror jag, få med en redogörelse för en rad olika uppfattningar som går igen i mycket i vår tid. Vi får nöja oss här med att dra fram några skillnader, framförallt skilja mellan så kallade premillennialister. Millennium är ju det latinska ordet för tusenårsrike. Premillennialister och postmillennialister. Vad menas med det? För det första då, premillennialister. Premillennialister lär att Kristus ska komma tillbaka synligt till jorden före eller i början av millennium. Vid den tidpunkten ska det heliga uppstå, och det kallas då för den första uppståndelsen. Som alltså är då en kroppslig uppståndelse före uppståndelsen på den yttersta dagen. De ska uppstå då vid tusenårsrikets början och regera med Kristus på jorden i 1000 år. Och under denna tid ska Satan vara bunden, ondskan ska hållas tillbaka och rättfärdighet och frid ska råda på jorden. Alla judar och många andra ska bli omvända. Och efter de 1000 åren ska Satan släppas lös för en liten tid och föra ett bittert krig mot det heliga släder. Men snart ska Herren visa sig igen för att döma världen denna gång. Och då ska de övriga döda uppväckas. Det är den andra uppståndelsen. Och Satan, hans änglar och alla onda kastas i den brinnande eldsjön. Jorden ska då förnyas och bli ett hem för det återlösta. Det är i sammandrag den premillennialisternas lära. Postmillennialisterna, de hävdar också att det ska bli ett millennium, men att Kristus ska återvända synligt inte före utan efter millennium. De tror att kyrkan ska befinna sig i en blomstrande och dominerande position i 1000 år. Eller under en obestämd lång tidsperiod. Och genom kristen verksamhet ska evangeliet gradvis genomsyra hela världen och slå igenom i det sociala, kommersiella, politiska och mellanfolkliga livet. Alla judar ska omvändas och stora massor ska ansluta sig till kyrkan. Och efter denna tidsperiod, då evangeliet fått ett allmänt mottagande, då kommer ett avfall från tron och ondskans makter ska nu försöka förstöra den älskade staden. Men de ska inte lyckas, till plötsligt kommer Herren för att döma levande och döda. Vad säger då Bibeln? Bibeln lär inget jordiskt tusenårsrike. Det är gammaltestamentliga texter som man brukar citera till stöd för ett millennium på jorden före domen är missförstådda och felanvända. De talar varken om ett synligt jordiskt messiasrike eller om kyrkans yttre framgång och blomstring. Genom ett bildspråk som anknyter till gamla förbundets teokrati och yttre förhållanden beskrivs det sanna gudsfolkets eller gudsrikets andliga natur och förhållanden. Det vi läser i till exempel Jesaja 2:2-3 om strömmen av hedna folk till Sions berg fullbordades och fullbordas allt jämt när hedningar kommer till Kristus. Det lär vi oss av Hebreerbrevet 12:22. Vi, det vill säga vi som kommit till tro, vi har kommit till Sions berg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental. Den frid som Jesaja talar om i till exempel Jesaja 2:4, 9:4-5 och 11:6-9, den kom till världen när Kristus barnet föddes. Det framgår av Jesaja 9:6. Friden kommer när ett barn är oss fött, en son är oss given. Och av Lukas 2:14, där änglarna förkunnar: ära vare Gud i höjden och frid på jorden när Jesus Kristus är född i Betlehem. Och denna frid genom Jesus Kristus, den förkunnas allt jämt i det som Bibeln kallar för fridens evangelium, Efesierbrevet 6:15. Och den ges åt alla som tror på Jesus Kristus. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Johannes 16:33. Och profetian i Joel 2:28 följande om en andeutgjutelse över allt kött, den uppfylldes enligt Apostlagärningarna 2:16 vid den första pingstdagen. Och profetian i Amos 9:11-12 om uppbyggandet av Davids fallna hydda, den uppfylldes enligt Apostlagärningarna 15:13 följande, när hedningarna tar emot evangelium och därmed inlemmas i Guds rike. Men Uppenbarelseboken 20 då? Lär inte detta kapitel ett jordiskt lyckorike i 1000 år? Ja, här har jag inte många minuter kvar, så jag får ta det kort. Svaret är nej. I vers 4, som är huvudstället i sammanhanget, står att i sammandrag att martyrernas och det troendes själar regerar med Kristus i 1000 år. Här talas alltså om deras själar. Det troendes själar är ju hos Kristus i himmelen, inte på jorden. Här talas inte om något regerande med Kristus på jorden och i ett jordiskt lyckorike. Johannes, som fick blicka in i den osynliga världen, han såg att de människor som var förföljda, som led svårt, som var de mest olyckliga som det såg ut, förföljda för sin tros skull och för vittnesbördets skull, plågade till och med till döds, i själva verket är lyckliga. Deras själar lever, står det. Ordagrant står det att Johannes såg dessa människors själar, att, citat, de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Kyrkobibeln 1917 översätter felaktigt: dessa blev nu återlevande och fing att regera med Kristus i 1000 år. Johannes ser att deras själar levde. Och de 1000 åren står för en lång period i jämförelse med en liten tid. Precis som Jesus på samma sätt talar om förtrycket, bedrövelsen, korset och eländet här i världen, angreppen från Satan, som endast en liten tid. Det varar endast en liten tid i jämförelse med den frid som vi har hos Kristus och som varar i evighet. Och Satans bindande i vers 2 betecknar den nytestamentliga tiden. Genom sin död befriade ju Kristus människorna från Satans makt. Kristus blev delaktig av kött och blod, står det, för att han genom sin död skulle göra dens makt om inte, som hade döden i sitt våld, det är djävulen, och göra alla den fria som har fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom. Hebreerbrevet 2:14-15. Och denna befrielse proklameras i evangeliet, så att det omvänder sig från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. På det att de genom tron på mig ska få syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som är helgade. Apostlagärningarna 26:18. Utan synden har ju Satan ingen makt. Men genom synden har han makt, och syndens lön är döden. Därför blir åklagaren, som ordet Satan betyder, åklagaren Satan, bunden och oförmögen att anklaga och plåga där Kristus och syndernas förlåtelse är. Men när människor mer och mer blir gömma inför sanningen, avfaller från tro, ja, då får Satan stort spelrum, då kommer han lös och då har han makt och möjlighet att förföra och dra med sig i sitt eget fördärv. Genom tron är det som den troende tar i besittning den befrielse från Satans makt som Kristus genom sitt blod vunnit åt alla. Och därmed får den andligt döda själen liv och kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Sålunda såg Johannes att martyrernas och de troendes själar i själva verket levde och regerade med Kristus. Och så talas det i detta sammanhang om den första uppståndelsen. Den första uppståndelsen är den andliga uppståndelsen. Det vill säga när en andligt död själ uppväckes till liv genom evangelium. Gud har, citat, gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåden i frälsta, ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Där är själen. Där lever vi. I Efesierbrevet 2:5-6. Denna själens uppväckelse och insättande i den himmelska världen, den kan inte ses med de yttre ögonen. Men Johannes fick genom en uppenbarelse se den. Och Jesus själv skiljer mellan denna själens uppståndelse i Johannes 5:25 och kroppens uppståndelse i Johannes 5:28-29. Det kan ni kontrollera själva. Johannes 5:25, de som blir levande som står upp genom att lyssna till evangelium. Och i 5:28-29, när alla ska stå upp, nämligen på den yttersta dagen, och gå ut ur gravarna. Alltså kroppens uppståndelse, eller den andra uppståndelsen. Och slutligen, jag hinner se mer, ser jag, Satans strid, Gog och Magogs kamp mot den älskade staden, Uppenbarelseboken 28:9. Syftar inte på en fysisk strid med moderna stridsmedel. Det är fråga om Satans och hans anhängares andliga strid mot det troendes läger, mot Herrens sanna rike. Satan ska uppbjuda alla sina styrkor utom och inom den synliga kyrkan för att angripa och fördärva evangeliets läror och sålunda förstöra i människornas hjärtan den tro genom vilken det är och förblir medborgare i Kristi nåderike och arvingar till saligheten. Och vi läser om detsamma i Matteus 24:5-24. Många ska komma under mitt namn och säga jag är Messias och ska förvilla många. Till människor som falskeligen säger sig vara Messias ska uppstå så också falska profeter, och de ska göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl det utvalda. Ja, jag hinner inte med där ikväll utan får spara till nästa onsdag kväll frågan om Israel bland annat och om en del andra förvanskningar av Bibelns lära om Kristi återkomst. Sen ska vi gå in på uppståndelsen.